basen. Och vi har fått upp den där. Vad bra. Om vi då har tagit med oss hur Petrus blir upprättad som människa. Han blir återställd i sin personlighet och han får ett nytt hopp och en ny insikt i livet. Och vi dessutom har varit prata om politik, så rör vi oss ut på lite djupare vatten och pratar om miljöfrågan. Petrus, han gick också ut på djupt vatten en gång och det höll ju. Vi får se om det gör det nu också. Det här får ni också pröva. Och det är härligt att höra att ni hade lite diskussioner här under fikat. Fortsätt gärna med det. Men min tanke är, kan vi lägga den här heta potatisen också in under ordets ljus och se vad den har för någonting att säga om det? Då kan vi få någon vägledning där. Så är det min längtan med det här föredraget. Och det kan väl be att det ska få lov att hända. Kära Jesus, vi tackar dig för allt vad du har gjort för oss. Vi tackar dig för att du både är vår skapare och vår frälsare. Vi tackar dig också för att du är vår upprättare och att du är vår helgare. Vi tackar dig för att du ger oss nya förutsättningar. Vi tackar dig för att du tar med oss i den revolution som du har startat i vår värld. Tack för att du har påbörjat det nya som ska fullbordas i himlen. Att vi får lov att vara ditt folk som går med dig mot härlighet och mot fullkomlighet. Trots att det ser tvärtom så ofta. Men led oss med din ande, Jesus. Kom, helige ande, och var här. Amen. Ni kommer inte få några svar om kärnkraft. Ni kommer inte få veta något om vad jag tycker om elbilar. Ni kommer inte veta något om 1,5-gradersmålet mer eller liknande eller sådär. Jag har inte så bra svar på det. Jag har fått liksom redogöra från början vad jag hämtar min inspiration. Jag har läst Peter Halldorf, Jeremia-kommentaren, vissa kapitel där. Väldigt välgörande i det här ämnet. Stefan Gustafsson har uttalat sig i flera olika artiklar om det. Timothy Keller är en av mina, den jag lyssnar allra mest på. Han var också vägledare i många av de punkterna jag hade förra föredraget. Och Magnus Malm. Så för er som är lite så orienterade i vilka kristna författare det finns, så är det dit ni kan gå dit och kolla. För det där jag har varit. Jag kommer inte fördjupa här om jag liksom går in i klimatfråga eller jag går in i miljöfråga. Ibland vill man liksom så veta, pratar vi om miljöfrågan, det som är lokala ekosystem som påverkas, eller om vi pratar klimatet, liksom planetens uppvärmning i stort och koldioxidutsläpp och ozonskikt och sådär. Jag försöker lämna det. Men vi kommer ändå emellanåt landa där som man säger så här. Forskarna säger ju. Och de säger ju lite olika. Men det är väl också värt att liksom så erkänna här att jag tror att det finns en forskningsbakgrund på ämnet som visar en bred röst på att det finns en uppvärmning i vår värld och det finns en fara med det. Och så kan man såklart tycka olika om det, men då har jag också lagt fram en det som finns bakom mig i det jag står och pratar om nu. Och om vi ska säga någonting om en forskningsbakgrund så finns det här uttrycket som har varit det grundläggande ordet för klimatutvecklingen som kallas för antropocen. Och då tänker jag helt enkelt att vi tar och definierar vad det antropocen är för någonting, vad det betyder. Och sen så testar vi då om vi kan hålla det så här mot olika bibelord. Och så ser vi, säger Bibeln, talade med eller talade emot? Det är liksom så jag vill bygga upp studiet här den här stunden. Antropocen formulerades antagligen av många olika författare eller forskare, men Paul Kreutzen som fick kemipriset 1995 i kemi, han var en av dem som tidigt satte ord på detta. Och det var därför han också blev prisad för det. Han beskriver att det är en antropocen är en tidsepok. Ni vet, vi har liksom medeltid och vi har järnålder och vi har liksom några olika. Så det finns också en epok i människans historia som kallas antropocen, som börjar där industrialismen tar fart, där vi börjar använda de fossila reserverna som finns i världen och förbruka dem. Och fram till idag och antagligen ett tag till efter oss då. En epok där människan lämnar märkbara spår efter sig som förstör den ekologiska systemet på planeten. Och så nämner han exempel att under 60 års tid, ja, nu har det gått lite mer än 60 års tid, så har man då fördubblat jordens befolkning. Jag tror vi ligger högre än så idag. Det går ju snabbt. Arktis isar har börjat smälta liksom stora glaciärer. Så man kan märka om man vill åka skidor i Frankrike så är det inte lika många skidsystem öppna längre för att glaciärerna är på väg bort. Extrema väderfenomen. Värmerekord flera år i rad, inte minst de sista åren. Omställningar i jordbruket för att öknarna utbreder sig och övergödningens konsekvenser. Djurarter som har svårt att anpassa sig och blir trängda eller direkt utrotningshotade och det minskade ozonskiktet. Och alla de saker här leder han till människans aktivitet som har skapat detta. Och när han kommer med det så är det då ett genombrott för tanken att människan, en holistisk syn på människan, en helhetstanke om att människan är en politisk och kulturell varelse som inte bara spelar sin del i ett hörn i världen utan faktiskt hänger ihop och påverkar hela systemet runt omkring sig med naturen och atmosfären, och att det vi gör får förändringar där. Det är inte bara så att vi är lite grann i ett hörn och så får man se hur världen påverkas. Om vi då har den utgångspunkten så tänker jag att nu ska vi kolla, är detta en så stor grej som vår värld talar om idag, så vill jag ju också tro att Bibeln säger någonting om det. För Bibeln vägleder oss i de viktiga frågorna här i vårt liv. Jag gör några olika neddykningar. Det första är, om vi då kan hävda att kyrkan nickar medstämmande. Hör lite grann hur jag lägger orden. Jag säger nu inte så här är det. Men jag tror att det finns ett instämmande, nickande på många olika tillfällen i historien. Peter Halldorf, han lyfter fram ett stort antal texter av profeterna i Gamla testamentet. Jag väljer ut några av dem. Han citerar från Jesaja 24 om den stora domen över jorden. Och det är en av de här profetiska texterna. Och vi tänker ju vanligtvis om de profetiska texterna att de kan säga någonting om en sak som händer om en vecka. Eller om ett år. Eller 1000 år. Eller kanske ett skeende som ska inträffa både om en vecka och om 1000 år och i vår tid och i vår framtid. Så fungerar profetierna. Så när vi läser detta så kan vi inte säga det hände år 1968 eller liknande. Utan det har antagligen uppfyllelse vid olika tillfällen. Men hör, om den stora domen över hela jorden. Ser Herren tömma jorden och ödelägga den. Han omvälvar dess yta och skingrar dess invånare. Det går prästen som folket, husbonden som tjänaren, husmodern som tjänarinnan, säljaren som köparen, låntagaren som långivaren, den skuldsatte som borgesmannen. Jämställdhetsperspektiv skulle vi kunna säga det. Det finns ingen som står utanför. Alla drabbas rakt över. Jorden blir helt ödelagd och fullständigt utplundrad. För Herrens ord talat detta. Jorden sörjer och vissnar. Världen tynar bort och vissnar. Jordens stolta folk tynar bort. Jorden har blivit orenad under sina invånare. För de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. Därför förtär en förbannelse jorden. Det som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför blir jordens invånare färre. Bara några få är kvar. Kan det ligga i vår framtid? Hör vi de här orden? Vi hör framtidsscenarier som vi i olika forskare så lyfter fram. Och så säger jag en profet för, vad blev det? 3500 år sedan ungefär. Just detta. 3000, tror jag nog jag skulle säga. En annan är Hosea. Hör Herrens ord, ni Israels barn, för Herren går till rätta med dem som bor i landet. För det finns ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud i landet. De svär och ljuger, mördar och stjäl och är otrogna. De brukar våld och blodståd följer på blodståd. Därför sörjer landet. Och allt som lever där tynar bort. Både markens djur och himlens fåglar och havets fiskar försvinner. Hör vi en röst av utfiskandet? Fåglarna som de toppkonsumenter de är har gifterna i sig. Markens djur som där hälften sägs vara utrotningshotade. Världen sörjer och tynar bort. Är det ett nickande medstämmande från profeterna tusentals år innan vi får se konsekvenserna? Vi kommer fram i Nya testamentet. Paulus skriver: själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja, utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Det här kanske det tydligaste exemplet. Skapelsen förstördes och blev förbannad, ja, av den anledningen att Adam och Eva lämnade relationen med Gud och gjorde uppror mot honom. De gjorde uppror mot den ordningen hade skapat och djuren och växterna landade under den förbannelse. skapelse. Eftersom människan var skapelsens krona så drar det med sig alltihop i fallet. Och den värld som vi lever i idag är inte likadan som den som Adam och Eva levde i. Växterna och djuren har bytt beteende och förändrats, och rovdjuren och ogräsen har fått annan innebörd, och konkurrensen mellan arterna och systemen har fått en obalans och ruckas, och ju mer det ruckas desto sämre faller det ut. Men eftersom det är människan som har fallit och dragit med sig allt detta, så finns det också hoppfullhet i den här versen, att människans upprättelse finns med, att påskens budskap gör skillnad. När människan upprättas så händer också någonting vidare med skapelsen. Och de fortfarande suckar och våndas, men de längtar efter att nå fram till Guds barns härliga frihet. Tänk om det är så, om det var det jag fick se i Mose när jag gick här. När man ser hur fantastiskt vackert gärdena låg här och fåglarna som sjöng. Om man sjunger i salmen, om det redan är så vackert här, hur ska det då inte bli ovan där? Jag kommer inte på det riktigt ordagrant hur jag skulle citera den, men ni kanske gissar vilken sång jag tänkte på. Det finns ett annat instämmande. När jag i förra föredraget tog exempel från hur fornkyrkan hanterade pandemier och så vidare, så finns det i kyrkans tradition en övertygelse om att de som levde med historisk kortare närhet till Jesu verksamhet, de hade också en bättre förståelse av saker. Det hade liksom så mycket var i samma kontext som när Jesus hade sagt det. Så därför kunde man förstå hans undervisning på ett klarare sätt än vad vi kan göra som lever på en längre historisk tidsavstånd. Och Bo Brander, glömde säga hans namn innan, men också han jobbade ju på Laurentiusstiftelsen i Lund under flera år, jag tror han är i Uppsala nu. Han har gjort en avhandling, en doktorsavhandling i ämnet om ekologi. Och där har jag hämtat det här, hur han analyserar fornkyrkans teologi på det här området. Och han kommer fram till att när fornkyrkan och kyrkofäderna undervisade om detta, så la de fram en lära om att tillvaron är en ekologisk helhet, beskrivande som. Alltså att saker hänger ihop där. Att människan har en stor och utmanande förmåga att påverka hela tillvaron. Han säger, citat, människan är universum i miniatyr som speglar det stora universums härlighet. Människan har på det sättet en central plats i skapelsen. Människan är skapelsens hjärta, och är hjärtat friskt så hela skapelsen läkt. Är hjärtat sjukt så drabbas hela skapelsen. Detta säger alltså de tidiga kristna. Och detta är ju någonting som landar i, när vi ser till annan forskningstradition, någonting som vi talar om idag. Det är så intressant när det finns någon som har satt ord på detta i samstämmighet med Bibeln så långt tidigare, och velat säga att helhetstänket om att människan är en integrerad del som aldrig kan skilja sig från skapelsen, och så snart hon försöker liksom rycka sig ur skapelsen så gör hon ett brott som gör att hon faktiskt förstör den istället för att vara i den och bygga upp den. Jag står inte och säger att det är så, men jag tror att det finns tecken på att både skriften och traditionen här står och nickar medstämmande till att det händer någonting i vår tid som inte är gott. Men hur ska vi då agera om vi är mitt i den här antropocen? Och om vi ska hantera detta både med samvete och med förnuft? Vill ni höra? Jag tror vi har en vägledning i Jesu undervisning. Han har en liknelse i Lukas 12. Han säger, spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Det handlar om att vänta på Jesu ankomst. Var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Saliga de tjänare som herren finner vakna när han kommer. Jag säger sanningen, han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Saliga det han finner vakna, även om han skulle komma mitt i natten eller på småtimmarna. Men det förstår ni, att om husägaren hade vetat när tjuven kommer, då hade han inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Så var beredda också ni, för människosonen kommer när ni inte väntade. Petrus frågade, herre, talar du om oss i den här liknelsen eller om alla? Herren sa, vem är den trogna och kloka förvaltaren som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras mat i rätt tid? Salig är den tjänare när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag säger sanningen, han ska sätta honom över allt han äger. Men om den tjänaren skulle säga i sitt hjärta, Min herre dröjer med att komma och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka och berusa sig. Då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntade och en stund när han inte anade. Och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland de trolösa. Den tjänare som vet sin herres vilja men inte förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska få många rapp. Men den som inte vet och som gör något som förtjänar rapp, han ska få färre. Av den som fått mycket ska det krävas mycket. Och av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer. Han ställer upp det som att det finns två olika slags förvaltare. Den ena har inga framtidsförhoppningar. Det dröjer. Och man tänker inte att Jesus ska komma tillbaks. Han har inte gjort det hittills. Han verkar inte göra det heller. Han finns kanske inte. Den kloke förvaltaren, han sätter sig i en helt annan situation. Vi kan kalla att den ena är en sekulär förvaltare. För han har inte Gud i tankarna. Och den gode förvaltaren, det är den som räknar med Gud. Det finns inga framtidsförhoppningar hos den sekulära. Det finns ingen som kan komma in och reda upp det här. Och ingen att stå till svars för. Det enda som är en förhoppning är att förverkliga sig inom det här jordlivets gränser. Så han sätter igång, äter, berusar sig och lever så gott han kan. Men det är inte bara det. Han är inte bara konsumerar utan han konkurrerar också. Han slår sina tjänare och sina tjänarinnor. Kan vi känna igen det? Om vi skulle sätta detta i ett globalt perspektiv över hur man förtrycker vissa delar av världen och låter andra delar frodas. Men det finns en gode förvaltaren. Han väntar varje stund på Guds och Jesu ankomst och förbereder sig för det. Hans liv står i väntan på detta. Och det att vara där, det beskrivs med förväntan och glädjerika framtidsförhoppningar. Och det finns en drivkraft i det hela. Jag lever mitt liv med ett syfte för det kommer en tillbaks och ska ta och se det som jag fick förvalta här. Under tiden när han är glädjerik och ser att allting jag gör har en mening för jag ska redovisa detta inför min herre, ja, då ser han till att förmedla näring, alltså ge mat till alla de andra tjänarna som finns i huset så att alla kan vara med och alla kan bidra till detta. Jag tror det är ganska mycket att tillämpa för oss. Men han säger också att för den som fått mycket anförtrott finns det också mycket att stå till svars för. Och han kommer också få mycket belöning för det. Vi lever ju med en ganska tydlig kunskapsbild. Tror jag ändå. Det är ändå så jag upplever att man liksom i samhället, nyheter, överallt vill utbilda svenska folket i kunskap om detta. Varje media och varje media med självaktning har en klimatkorrespondent i de här tiderna. Det är inte bara att man har en USA-korrespondent och en Rysslands-korrespondent, utan man har också en klimatkorrespondent. Och de är ganska högljudda. Och de driver på ganska hårt. Och de vill inte så sällan ge oss dåligt samvete för hur vi lever. Och det är ganska krävande och kvävande utmaningar. Och det är ganska stor brist på konkret hjälp hur vi egentligen ska hantera det. Magnus Malm, han säger att det är som en ridskolehäst. Där kommer den ena unga flickan efter den andra och var och en har sin idé om hur vi ska rida den här hästen. Någon sparkar, någon slår, någon skriker och någon smackar. Och till slut så står den där ridskolehästen bara, ja, jag gör som vanligt. Jag går bara på. Den ena säger det ena, den ena säger det andra. Ena dagen ska jag ha elbil, sen skulle jag ha dieselbil och sen skulle jag inte ha det och så vidare. Jag bara lufsar på. Den ena sidan, om vi får lov att kategorisera det, så skulle jag kunna säga att miljöaktivisterna, de har läst sin Sokrates. Den här gamla grekiska filosofen. De har en djup övertygelse om att det är sant att ingen människa väljer att göra någonting som hon inte är övertygad om. Att den handling hon väljer den bästa av de tillgängliga alternativen. Häng med? Stort förtroende för människor. Vi kommer att välja det som i längden är bra och riktigt. Och så tänker man, så vill vi väl tänka om människor. Vi är ju liksom ändå utbildade och logiska och sådär. Och så säger konsumtionen precis tvärtom. Vi vet till stor del vad som krävs. Vi vet att antalet varor och tjänster är betydligt högre än vad vår planet klarar av. Vi vet att vi konsumerar 4 gånger så mycket som vår planet kan producera under ett år. Ändå så lever vi på. Sokrates hade fel. Och så kan det är lite mer spetsigt att säga att miljöaktivisterna har fel, det vågar jag väl inte säga. Men jag kan bara liksom luta mig tillbaka till Paulus och säga att där finns en kille som fattar mig. Där är en människa som sätter ord på vad det är som egentligen kniper i våra liv. När han säger, ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. men det jag avskyr, det gör jag. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Visst är det lite så i vårt liv. Varför sätter vi inte stopp om vi vet att det går så fel? Vi vet kanske inte hur vi ska göra. Men det ligger också i människans fallna programmering att så här fungerar vi. Paulus vet om det. Och vi inser att här står vi ganska maktlösa. Här är en blandning av andliga och politiska och psykologiska och ekonomiska faktorer som styr våra liv. Jag kan inte stå här och piska fram någonting hos människor och säga att du borde tänka bättre. För det finns en maktapparat som tynger över oss att vi måste leva i det samhället som vi är i, såklart. Och vi vill ändå fungera och vi vill ändå ha... Ja, det finns både andliga, politiska, psykologiska och ekonomiska faktorer som styr oss här. Vi reder inte ut det själva. Då säger miljörörelsen som en förklaring att problemet är att det är marknaden och konsumtionens makter som styr oss. Och det är väl en del av sanningen. Jag tror att Bibeln har en annan förklaring att säga, men det finns avgudar i våra liv som styr oss. Det sätter ett annan förklaring och ett annat ord på det. När Luther förklarar i Stora katekesen vad avgudar är, så säger han att en gud kallas det som man väntar sig allt gott av och som man i all nöd tar sin tillflykt till. Men vad är det vi går liksom hoppas på och tror ska göra det goda livet? Svaret på det är ju liksom att vi behöver köpa någonting bra. Vi behöver ha en semester om vi är trötta, och då får det lov att vara varför något som helst. Vi behöver nya grejer för att få ordning på vårt hus så att vi kan trivas där. Vi behöver skapa minnen, och då innebär det ofta att vi ska köpa oss minnen. Vi behöver... Och så håller det inte. Men vi har avgudar i våra liv för vi tror att bara jag får det där så kommer mitt liv bli lyckligare. Och avgudarna, de är lögn. Våra liv blir inte lyckligare av att följa dem. Vår lycka och vår frid ligger att leva nära Jesus och ta emot hans nåd och förlåtelse och kraft i våra liv. Avgudarna är lögn. Och jag tror att det är de som förstör det vi lever i och våra liv. Vad kan vi vända oss med det? Ja, miljörörelsen säger att lösningen på detta är kamp. Vi ska ta tag i detta. Och om man har tröttnat på det så finns andra alternativet som vi ser breda ut sig brett i samhället idag, men till stor del också bland unga, att landa i en klimatångest. Vad vänder man sig? Antingen kamp och ångest eller bara ångest när man märker att kampen inte räcker till. Det är en ganska tragisk bild av samhället idag när man blir helt pacificerad och tänker att det spelar väl ingen roll. Och jag ska helst inte skaffa några barn för de kommer bara förstöra planeten ännu mer. Man blir passiv och tillbakadragen. Det är inget livsbejakande i det. Det är ångest. Det har tagit bort både fantasi och livsglädje och intressen. Nyfikenhet. Bibeln har en annan förklaring. Och det är två olika förklaringar. Det ena är ordet förhärdelse. Det är ett ganska viktigt ord att känna till. Förhärdelse, det är när vi stänger oss för Gud och vi stänger oss också för bättre vetande och för vetenskapen. När vi blir faktaresistenta och inte vill ta in längre. När vi hör att Herren kallar oss till någonting men vi säger nej. Det är när vi stänger oss för Herrens röst, så stänger vi oss på den ena punkten efter den andra och hjärtat blir hårdare och till slut når inte Herren in med sin röst till oss längre. Det kan vi nog också tillämpa på förhärdelse i den här frågan. Men det finns ett eller i den kristna förklaringsmodellen. Och det är det vi har fått lov att prata om hela påskhelgen här. Att det finns ett alternativ som heter omvändelse, förlåtelse och nytt hopp. Det är något helt annat än klimatångest. Omvändelse, förlåtelse och nytt hopp. Där vi inte reder ut saken själva, där kan någon annan göra en insats för oss. Det berättas om i Bibeln. Vi läste innan att det finns en upprättelse på korset, och det är den stora skillnaden. Och Romarbrevet 8, precis som det kan peka fram i historien med profetiska ord och visa en bild av en kommande framtid, så kan den också sträcka sin bild ännu längre fram och säga ändå finns det hopp om att även skapelsen ska bli frias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Och kanske är det också det Hosea pratar om då, tok länge sedan. Men sätta ord på detta. Vad är det Herren gör i vår tid när han befriar oss på detta området? Jo, den dagen ska jag svara, säger Herren. Jag ska svara himlen. Och himlen ska svara jorden. Och jorden ska svara säden och vinet och oljan. Och det ska svara Israel. De här följdverkningarna. Det är ju så vi tänker att biologin hänger ihop. Små mängder gift som samlas i många små djur samlas ihop till större djur som många gifter i sin kropp till en topppredator. Vad heter det? Och det ena ger det andra. Tänk, Herren vänder den cirkeln. När han från himlen ropar ut sitt skapande ord så som han gjorde en gång. Och från himlen hörs det ner på jorden och på jorden så märks det ut i ekologin. Så att säden svarar, vinet svarar, oljan svarar, glädjen kommer in i människor igen och hela folket blir befriat. Tänk den dagen. Vi har ett ord bortom katastrof och klimatångest. För hela skillnaden ligger i att vi kan stå och säga detta nu. Det är att Guds rike har kommit. Vi ser det redan nu, men vi ser inte det fullt ut nu. Men med Jesu ankomst till jorden, med hans död och med hans uppståndelse, så börjar en ny tid där han redan nu håller på att befria oss och förlösa oss och sätta oss in i ett skeende och ett verk som faktiskt har en kontinuitet. Att det han gör nu i denna tiden, det hänger ihop med det som ska vara på den nya jorden. Jag tror ibland att vi har en lite felaktig bild av himlen. Vi tänker att himlen är ett kommunistiskt system där man jobbar olika mycket men får samma lön. Så är det inte. Han säger flera gånger om att du är frälst av nåd, men du döms av dina gärningar. Den som är trogen i smått kommer att få stor lön. Den som är uthållig under lidande kommer att få en annan uppgift och en annan roll i himlen. Det kommer att finnas en differentiering, det kommer att finnas en mångfald, det kommer att finnas en plats där som påminner om den här världen. Precis som det lilla sädeskornet här är så litet, vi kan liksom inte föreställa oss, plantera det, så kommer det upp ett ax. Och så ser vi, det hänger ihop, sädeskornet och axet. Ja, det hade jag inte kommit på själv, men nu förstår jag, det hänger ihop. Så är också vårt liv här på jorden. När vi ser det i himlen så kommer vi förstå att ja, det hänger ihop. De val jag gjorde här hade konsekvenser, inte bara för tiden, det hade konsekvenser för evigheten. Det ansvar jag tog, det kärlek jag spred, det uppdrag jag slutförde, det har konsekvens för evigheten och det uppdrag och det anförtroende som du kommer få på den nya jorden. För Jesus, han säger, samla inte skatter på jorden, men samla skatter i himlen. Och då brukar vi vara snabba och säga att de skatterna, det är om vi missionerar och vi får med oss många fler människor till himlen. Det är en bra poäng. Men det är också bara en liten del av poängen. Det finns så mycket mer som hänger ihop med det eviga livet där vi har ansvar i våra dagar. Det står ju att jordens kungar ska bära in sina skatter i himmelriket. Tänk all den kultur vi skapar, den estetik vi har. Estetiken hänger ihop på ett alldeles speciellt sätt i grundtexten med den heliga andes verk. Det är den heliga andes verk som skapar det vackra och det sköna och som finns i var och en som kan göra ett musikstycke eller en skulptur eller en teckning av något slag. Det finns också ett evighetsvärde. Att göra vackert, bygga vackert, skapa vackert. Det är inte något som bara stannar här. Det får vi lov att ta med oss. Eller vetenskapligheten, som förra föredraget när vi liksom ser vad Jesus gör som skapar vetenskaplighet till medicinska framgångar och tekniska framgångar som kan rädda systemen här. Varför skulle vi tänka att det inte har en följdverkan på den nya skapelsen? Det som är så gott och det som är skapat av Guds ande här. Allt det tjänande som så många av oss får lov att göra i sina olika arbetsuppdrag. Framförallt för de minsta. Och mycket, mycket mer. Jag tror inte att det finns ett enda yrkesområde här som vi skulle kunna se finns bland oss som inte också har en koppling till vad du kommer få lov att få göra på den nya jorden. Men förhärligat. Så gör det väl här. Det är inte bara så att du förbereder dig och så ska du liksom plugga nu så att du kan jobba sen 30 år med det och sen går du i pension. Du förbereder och du pluggar nu för att du ska kunna verka och tjäna med det i evigheten. Gör din läxa, säger jag som lärare. Ja. Och sen så har vi ändå den här, ja, alla som har sjungit Levi Petrus sång om himmel och jord ska brinna, höjd och berg försvinna. Den kan ju tolkas som vi ibland får en känsla av att kristen höger i USA, ja, det är ju ett sånt här ord man slänger sig med, men det finns delar där som hävdar att låt oss bara gasa på och förstöra den här världen, för det skyndar ju på att Jesus måste komma och rädda oss. Ja, vanligtvis så säger vi ju att vi missionerar och på så vis påskyndar vi Jesu ankomst. Men det finns också ett drag som fastnat i vissa kristna kretsar att vi kan bara förgöra den här jorden, för då kommer ju Jesus att rädda oss snabbare. Vad spelar det för roll? Det är ju, ursäkta mig, raljera lite grann där då. Så, men det är otroligt otacksamt att få ta del av den här skapelsen och behandla den på det sättet. Ingen av oss föräldrar skulle uppmuntra våra barn till att hantera sina gåvor från oss på det sättet. Vi skulle inte förläna dem med fler gåvor om de fortsatte göra på det sättet. Ibland står vi där och tänker att ja, men det finns ju så otroligt mycket större behov än vad vi någonsin kan. Vad kan jag göra åt detta? Vad hjälper det med min ekologiska mjölk egentligen? Det verkar inte som man har tänkt så tidigare i historien. De jag berättade om som tog hand om sin granne under en pestsmitta. Inte tänkte de så här, om jag inte kan rädda hela staden, varför ska jag då rädda min granne? Nej, de räddade sin granne. Och med tiden så byggde det ett system. När vi läser om hungersnöd i världen så tänker vi inte så här att ja, ja, men jag kan ändå inte mätta alla svältande på Afrikas horn. Men jag söker upp en hjälporganisation som jag vet är verksam i en by där det finns en distributör och jag skickar in mina 500 kronor och vet att det är någonting som jag nyttar där. Och sen kommer vi till miljöfrågan och så säger vi, vad gör det för nytta att jag gör någonting? Det är en helt annan logik. Ta med din logik att det lilla gör skillnad. Det är alltid så Guds rike har byggts. Ett litet korn som växer upp och blir den största plantan. Och kristen hjälpverksamhet har växt och blivit den dominerande delen av nödhjälp i världen. För att enskilda har satt sitt lilla spår. Det kommer tillverkas precis lika mycket plastprylar framöver, vare sig du köper dem eller inte. Men du börjar och du har ett ansvar och du sätter en gång en trend. Och det kan faktiskt förändra. För då har vi otroligt många exempel på i historien att det är faktiskt de förändringarna som sedan revolutionerar jorden. Vi är väl ett exempel på det. Vi hade inte suttit här som kristna om det inte hade funnits enskilda människor som hade tagit sitt uppdrag och gett vidare ordet som hade blivit i tro för oss. Så jag helt enkelt testar nu när jag sagt allt detta. Kan jag ta en av sliden som jag hade på förra föredraget? Kan jag koppla över det här liksom Jesus samtal med Pilatus med politikern och se om det funkar på miljörörelsen också? Kanske ut på lite djupare vatten nu, men jag testar. Är Jesus och hans efterföljare miljökämpar? Ja, Jesus han är den mest gröna ledaren. För ingen har haft lika stor inflytande som han haft. Lika stor kärlek till sin skapelse och kraft att uppoffra sig och makt till att nyskapa. Han är den största gröna miljökämpen man kan tänka sig. Ska vi ta nästa? Ja, Jesus han är den minst gröna ledaren. För han använder inte de politiska metoderna. Han jobbar på ett annat sätt. Korset förändrar allt i oss och i vår värld. Och han gör det vackraste, det mest sprängfyllda och det revolutionerande som denna världen har sett. Så är han. Både och. Vi ska ta några bibelord. Evangeliet ger oss hopp om att en förstörd miljö genom enkelhet, uppoffring och generositet när vi är beredda på Herrens ankomst. Har ni biblar med er så får ni gärna slå upp nu. Jag har liksom skrivit ner stödorden här av liksom den samlade poängen, men jag vill läsa hela bibelordet för er. Vi tar första Timoteus. Första Timoteus 6, 6-10. Ja, Guds fruktan i förening med ett förnyat sinne är verkligen en stor vinning. Vi har inte fört någonting med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss någonting härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror. Och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Till kärleken till pengar är roten till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva väldigt mycket lidande. Guds fruktan i förening med ett förnyat sinne är verkligen en stor vinning för den som vill leva med en grön inriktning. Vi läser Hebreerbrevet 13:5. Där står, lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Det är ett fantastiskt löfte. Nöj er med det ni har, för jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Ja, om du inte har det där extra som du längtar efter, så har du åtminstone en Gud som aldrig kommer lämna dig. Och en Gud som har sagt att han ska ge dig mat varje dag, han ska ge dig kläder varje dag. Precis som man gör med liljorna på marken och fåglarna på himlen. Vare sig du får råd till det där som du längtar efter inte. Vi tar Romarbrevet 12:6. Vi har 12:16, förlåt. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det som är ringa. Och var inte självkloka. Börjar ni ana att om man säger att Bibeln inte har konkreta exempel på hur vi kan leva, så har vi nog vissa bibelord vi skulle kunna studera bättre. Det finns en ganska tydlig linje kring enkelhet, kring självuppoffring och någonting som är mycket, mycket bättre än det denna världen erbjuder. Vi fortsätter. Filipperbrevet 2, vers 1-5. Om ni har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder någonting, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta, var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Se inte till ert eget bästa, utan tänk på andras. Och så finns det en guldord i Ordspråksboken. Den här bortglömda boken som har så många goda saker att ge oss. Ordspråksboken 30:7-19. 7-9. En bön. Två ting ber jag dig om. Neka mig dem inte in till min död. Håll falskhet och lögn fjärran ifrån mig. Ge mig varken fattigdom eller rikedom, men låt mig få den mat jag behöver. Annars kan jag bli så mätt så att jag förnekar dig och säger, vem är Herren? Eller så fattig att jag stjäl och vanhelgar min Guds namn. Ge mig varken fattigdom eller rikedom, men låt mig få den mat jag behöver. Håll falskhet fjärran ifrån. Det ber jag om. Om vi tar ännu en slide från gårdagens föredrag. Då frågade vi oss, är du kristen? Och så ställer vi samma fråga nu. Är du miljökämpe? Och så säger den ena, hur vågar du ifrågasätta mig? Det är klart att jag är. Jag källsorterar i alla fall. Och den andra säger, ja, jag försöker. Men jag är inte tillräcklig. Det går för dåligt. Jag kan inte banta bort mer än vad jag håller på med. Det är aldrig lönt. Och så säger Petrus, ja, det kan låta så ironiskt, det kan låta som ett skämt. Men tänk att han får lov att stå som kyrkans ledare trots sitt nederlag. Det var nästan tokigt. Och så han, det var därför som jag älskar Jesus. För att jag fick lov att vara i hans vänskap trots min oförmåga på detta område. Så tack och lov, jag får vara med och förvalta det jag redan har nu. Med det mått av förstånd och med de möjligheter jag har. Och jag ber att Gud ska välsigna resten. Han som ska upprätta världen. Och jag ser fram emot jordens nyskapelse när jag ska få lov att uppleva det. Visst är det ett helt annat svar som vi skulle kunna ha i vårt bagage, i vår beredskap. Är du en miljökämpe? Inte för att du lyckas, men för att du lägger dig i Guds händer. Och han leder dig med sitt ord in till en massa nya prioriteringar som är ganska radikala, men som är fulla av hans välsignelse. Jag gjorde ett test på en snurra. Korset förändrade allt. Ja, men det återinsätter oss i en god ordning, en god och kärleksfull ordning som han har gjort. Vi känner igen det. Om vi börjar här uppe. En människa är en människa i omvändelse blir en ofarlig och behaglig människa. Ja, den människa som får släppa alla sina goda förutsatser och alla de här masker vi håller upp för varandra. Det blir ju som Petrus, någon vi kan relatera till och inte en idol. Vi fortsätter från den omvända människan. Det som är bra för din hälsa, det är ju bra för klimatet. Det är ju åter och åter igen så. Den som kan ta cykeln istället för bilen, den gör ju en insats för sin hälsa som är fenomenal. Och den gör det samtidigt för klimatet. Och vi går vidare. Det som är bra för klimatet är också ofta bra för din ekonomi. Otroligt ofta. Jag säger inte alltid. Ekologiska produkter är dyrare än vanliga, jag vet. Men tanken på alla andra områden är att köpa återanvända saker. Att köpa kläder som kan användas länge. Den som börjar se enkelheten. Jag tror att det är en stor ekonomisk vinst att börja röra sig i den riktningen. som kan förändra hur mycket som finns kvar i plånboken. Och det som är bra för andra, det är ju bra för ditt inre välbefinnande. Underskatta inte det. Att se till att andra har, det skapar ett värde i ditt liv som en välsignelse från Gud. Och det som gör sitt tro och väntan, det ger livet meningsfullhet. Det är det här att vänta på himmelriket, vänta på att Herren ska komma tillbaks, att inrätta saker redan här och nu, för jag vet att det kommer någonting sen. Den där väntan, det skapar liksom en känsla som man kan förmedla till sina barn, att här vi tror på någonting, vi satsar på någonting, det finns ett hopp framför detta. Det är inte bara här och nu. Man kan säkert fylla i med jättemånga fler saker på den här. Men det är Guds goda ordning vi får lov att landa i. Jag ska testa att dikta lite. Igår sjöng vi den här På nåden i Guds hjärta. Jag ska inte sjunga det för er. Men tänk om vi skulle kunna skriva om sången där. På människans klimatkamp jag stödde mig en tid. Men då vid all vår otillräcklighet jag misste all vår frid. Så länge som jag kämpade så kände jag mig nöjd. Men all min ro förstördes när jag var mindre böjd. När jag inte lyckades längre. Kan vi lägga till Rosenius versen på det sen? Men Gud ske lov som lärt mig att felet nu förstå. En bättre grund Gud gett mig som jag får vila på. På nåden i Guds hjärta, den Jesus åt mig vann. Då han för oss i smärta själv dog på korsets stam. Och så lade till den strof. Och därför skapelsens upprättelse är det som jag får se an. Jag tror det hänger ihop. Alltihop. Allt hänger ihop. Gud har skapat oss i ett koncept. Han har skapat oss väl i en ordning. Han har skapat korset för att vi ska fungera väl i samhället, i vår utbildning, i vårt familjeliv, i våra relationer, i vår miljökamp. Det finns inte någon del där Gud ska vara lite grann i ditt liv och sen lever du ett annat liv. Bibelns undervisning är tillämpbar i alla delar. Och det är då den blir spännande. Det var det jag hoppades att få förmedla. Och så får ni testa detta. Och så får ni lov att känna av om vi kan landa i detta. Ska vi be tillsammans? Så tackar vi dig Jesus. Vi tackar dig för du är vår skapare. Det är du som har satt oss in i denna världen. Och det är du som också är vår upprättare och ska frigöra allt i denna skapelsen en dag när det ska förhärligas. Och tack för att du redan har börjat. Tack för att det redan är färdigt, att våra synder är förlåtna, att vår sak redan är uppklarad inför dig, att det redan finns ett hopp om fullkomlighet för oss och för skapelsen. Och vi längtar efter din ankomst och vi ber nu Jesus, gör det här föredraget till att landa rätt i oss. Vi vill vara dina tjänare som står här i din värld och väntar på din ankomst. Förmedla näring omkring oss, förmedla hoppfullhet, förmedla tro och som är beredda att leva enkelt så som du har levt enkelt för oss. Du som gav ditt liv. Ja, vad är det för liv vi försvarar om det inte är det som du har gett oss, Jesus? Vi ber om din välsignelse. I Jesu namn. Amen.